Vi ska gå till Hebreerbrevets 13:e kapitel och läsa verserna 11 till och med 15. Hebreerbrevet 13 och 11. När överste prästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer, bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Kropparna brändes utanför lägret och Jesus korsfästes utanför lägret. Och det riktas till oss en uppmaning att vi ska gå ut utanför lägret och dela hans smälek. Det är ju efterföljelsens villkor det här. Har man kallat mig för Belzebul, vad ska man då inte kalla er? Ja, något finare kan det ju knappast bli, utan kanske bara något ännu värre. Jesus gör ingen hemlighet av detta. Och Bibeln gör det inte heller. Redan på ökenvandringens tid så stod uppenbarelsetältet utanför lägret. Där hade man soptippen, där vistades de orena och de spetälska, och där stod uppenbarelsetältet. Så har det alltid varit. Om du önskar uppenbarelser från Gud, så ska du vara där de orena är. Utanför lägret. På de föraktades plats. Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. För att det skulle komma på skam som någonting var. Det är ju ett ord om Jesu återkomst. Då slutgiltigt ska han använda det som ingenting var, för att göra slut på det som någonting var. Så när den dagen kommer, så se till att du ingenting är. Det gäller att behålla sin litenhet. Det gäller att behålla sin oansenlighet. Och det finns många som är fullt beredda att hjälpa dig på den punkten. Du kommer att få dela Kristi smälek. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med krankhet. Varför blir det så här? Varför blev det så med honom? Han gick ju omkring och gjorde väl mot alla. Konstigt att man dödade honom. Ja, i Romarbrevet 8 får vi lite självkännedom, lite människokännedom. Vi läser från början där. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Ty de som lever efter köttet har dess sinnelag, men de som lever efter anden är andligt sinnade. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Köttets sinnelag. Ja, det har vi bekantat oss med i tidigare bibelstudier. Ty köttet vill göra gärningar. Den kötsliga människan vill med sina gärningar skapa sig en identitet. Hon vill bli något genom det hon gör. Hon älskar titlar, hon älskar ordnar. Hon vill i världen bli något i människors ögon. Och om Gud ger en sådan människa lagen, det vill säga sin vilja, så vill hon omedelbart använda lagen för att åtminstone bli någonting väldigt fromt och väldigt fint och framstå som en god människa. En fin kristen, som vi brukar säga. Ett uttryck som jag avskyr. Det finns bara en sort. Sådana som du och jag. Benådade syndar. Men vi gillar det där uttrycket, en fin kristen. Det stimulerar ju köttet inom oss till att kunna tänka att det kanske går i alla fall. Vi får ta och titta lite i den här boken och se om vi inte kan hitta några tekniker eller några knep så att vi kan liksom, få en andlig fjäder i hatten. Min vän, det blir alltid en kötslig fjäder i hatten. Det finns inga andliga fjädrar av det slaget. Och därför kom lagen till korta inför vår kötsliga natur, som Paulus skriver. Utan istället så fick så att säga vår längtan efter att bli något med hjälp av våra gärningar, den fick korsfästas. I Kristi kropp korsfästes den längtan. Och trons möjlighet öppnades. Nämligen att Gud ger dig en ny identitet. Han gör dig till en ny skapelse. Och ur den nya skapelsen flyter levande gärningar. Men så länge vi är kvar i köttets sinnelag, det som bara skapar död, splittring, förakt och svårighet, så länge vi är kvar i det, så lever vi också med en fiendskap emot en Gud som vill döda våra ambitioner att bli något fint. Och han vill döda den ambitionen för att göra dig till något fint. Men du ska inte efteråt kunna stå och säga, jag klarade det själv. Titta på mig. Utan vi ska alla kunna säga, detta var en gåva från början till slut. Men när du alltså blir en Kristi efterföljare, så kommer du att råka ut för köttets fiendskap mot Gud. Det måste du vara beredd på. Därför att köttets fiendskap är lite svår att rikta mot Gud. Han sitter i himlen och vi är på jorden. Och det är lite svårt att ge sig på honom, så att säga. Vi kommer ju inte åt honom. Vid ett tillfälle i historien har han trätt in, så att säga, i mänskligheten. Och då gick det som det gick. Men kan man inte ge sig på Gud idag, så får man ge sig på hans ambassadör. Räkna med att efterföljelsen öppnar för smälek. Om du ska bli en efterföljare, så måste du lära dig att ta emot förakt. Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud. Det som alla ser ner på. Och det är inte så att den dag Gud utväljer det som alla ser ner på, så blir denne utvalde, automatiskt någonting som alla ser upp till. Utan du måste räkna med att fortsätta att vara en som blir föraktad. Vi ska gå till den 22 salmen. Ty där står det mycket om det förakt som kom Jesus till del. Och det är väl den korsfäste Jesus som ropar här i profetisk tappning. Vi kan börja i 7:e versen. Men jag är en mask och inte en människa, till vanära bland män, föraktad av folket. Alla som ser mig smädar mig, de spärrar upp munnen, de skakar huvudet. Befall dig åt Herren. Han må befria honom, han må rädda honom, till han har ju behag till honom. Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad allt ifrån moders skötet. Du är min Gud allt ifrån min moders liv. Var inte långt ifrån mig, till nöd är nära och det finns ingen hjälpare. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupska och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som utgjuts, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga häftar vid min gom. Och du lägger mig i dödens stoft. Ty hundar omger mig, de ondas hop har kringränt mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de skådar därpå, de ser med lust på mig. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte fjärran. Du, min starkhet, skynda till min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn. Då ska jag förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Ni som fruktar Herren, lova honom. Ära honom, alla Jakobs barn, och bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den betrycktes elände och höll det inte för en styggelse. Han dolde inte sitt ansikte för honom, och när han ropade lyssnade han till honom. Här har vi honom som är föraktad av människor och som ropar till Gud. Och som då ska finna att Gud föraktar inte den som människor föraktar. Vad betyder detta? Jo, det betyder något mycket viktigt, nämligen att vi måste välja om vi vill bli ärade av Gud eller om vi vill bli ärade av människor. Du kan inte få bägge delarna. Det gäller att välja och välja rätt. Det är det som Paulus i Nya testamentet kallar för korsets anstöt. Att vi måste på något sätt gravlägga vår längtan efter att få bli ärade såväl av Gud som av människor. Johannes evangelium, det 5:e kapitlet, 41:a versen. Där säger Jesus så här: människors ära vill jag inte ha, men jag har förstått att ni inte har någon kärlek till Gud. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer någon i sitt eget namn så tar ni emot honom. Hur ska ni kunna tro? Ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den enda Guden. Här har vi en oöversättlig ordlek på ett sätt. Det finns nästan en liten vits i det här. Att söka äran hos den enda Guden, det är att leva så att Gud blir ärad. Ty när du ärar Gud så kommer Gud att ära dig. Men när du ärar Gud så kommer människor att förakta dig. Det är spelets regler. Det må vara lärjungen nog om det går honom som hans mästare. Och här förstår vi plötsligt en ny dimension i detta märkliga begrepp som vi kallar tro. Ty tron är att i valet mellan att bli ärad av människor och att bli ärad av Gud, så har vi valt att bli ärad av Gud hellre än att bli ärad av människor. Det betyder inte bara att man på det sättet har en tro, utan Jesus betonar också att det betyder samtidigt att man är trovärdig. Vi går till 7:e kapitlet hos Johannes. Och det räcker med att vi läser den 18:e versen där. Där Jesus säger så här: den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning och det finns ingen orättfärdighet hos honom. Varför måste det vara så att vi måste välja mellan Guds ära och människors ära? Jo, därför att om, så att säga, religionen går med vinst i ditt liv, så är du inte längre trovärdig. Då kanske du inte säger sanningen för sanningens skull, utan det säger du för att det lönar sig. Och det behöver inte med nödvändighet vara samma sak. Visst lönar det sig, men på lång sikt. Inte på kort sikt. Saliga är ni när man för min skull smädar och förföljer er och sanningslöst säger allt ont om er. Gläd er och jubla på den dagen, ty er lön blir stor i himmelen. Så gjorde man och med profeterna som var före er. En liten brasklapp måste vi sticka in i sammanhanget. Se till att du blir föraktad för din rättfärdighets skull och inte för din bufflighets skull, inte för din kötslighets skull och inte för din dumhets skull. Se till att du är en dåre för Kristi skull och inte för din egen skull. Det är viktigt. Men räkna med att efterföljelsen gör dig delaktig i förakt. Och räkna kanske också med det som Jesus säger, att det föraktet kanske många gånger blir tydligast och svårast, inte från de som förnekar Gud, utan de som bekänner honom. 16:e kapitlet hos Johannes. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt. Det Jesus talar om här tror jag är den antikristliga tiden. Det är antikrist, laglöshetens människa, ska sätta sig i Guds tempel och ska utge sig för att vara Gud. Och många ska avfalla till honom. Därför att han har ju blivit något med sina under och tecken. Han har ju blivit något väldigt fint. Han har blivit kolossalt beundrad. Hela jorden beundrade vilddjuret och tillbad det, står det.
i uppenbarelsebok. Och det står också att vilddjuret eller odjuret ska få makt att förfölja det heliga och vinna seger över dem. Ty fiendskapen blir kanske allra störst mellan dem som accepterar föraktet för Guds skull och dem som vill använda Guds rike för att göra sig till någonting i denna värld. För att vinna människors ära. För att vinna makt och inflytande. Där kommer striden att bli som hårdast. Vi ska bläddra till Paulus brev till Titus. Och så ska vi läsa andra kapitlets 15 vers. Vi kan till och med läsa 14 och 15. Han, det vill säga Kristus, har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Så ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Eller som det står i gamla översättningen, låt ingen förakta dig. Vad nu säger du? Detta låter som ett dubbelt budskap. Vi ska dela hans smälek utanför lägret och så ska vi samtidigt se till att ingen föraktar oss. Ja, det ska nog förstås på rätt sätt. Det är inte så att du ska ordna ditt liv så att ingen kan förakta dig. Det är ett väldigt överordnat intresse i många kristnas liv. Ingen ska kunna säga något om mig, utan alla ska kunna hålla mig för så kolossalt oförvitlig och underbar och fin och helgad. Och alla ska se hur det strålar i ögonen på mig, och alla ska komma med nästan glasartad blick och fråga: vad är det du har som jag inte har? Ibland gör vi tillvaron gulligare än den är i våra predikningar, av någon anledning. Du måste också räkna med att när människor ser att Herren har rört vid dig, så kommer somliga att bemöta dig med förvånande fiendskap. Låt ingen se ner på dig. Vad handlar det om då? Jo, det handlar om att om vi ska kunna efterfölja Kristus, så måste vi be Gud om den utrustning i vårt inre som gör att inte föraktet dödar oss. När Gud kallar Ezekiel så säger han något väldigt konstigt: jag ska ge dig en panna av diamant, säger han. Ska det behövas? Ska man behöva göra sig hård för att kunna göra kärlekens gärningar? Ja, på ett sätt är det så. Därför att så länge ditt hjärta är av sten, så håller det för de flesta projektiler. Och det är heller ingen som gitter ödsla krut på ett hjärta av sten. Men när du får ett hjärta av kött, det är mjukt och det är levande. Och det som är dött kommer att se att ditt hjärta är levande och börja skjuta på det. Då behövs det en vapenrustning med mycket plåt i. Och det är vad Gud erbjuder. Vapenrustningen består till 90% av plåt. Det har du väl sett. Du får ett svärd att hålla i handen också. Men det är sköldar och det är hjälmar och det är allt möjligt sådant som är till för att skydda ditt hjärta av kött. Det är bättre att be till Gud att få kraften att uthärda föraktet än att kapitulera inför det och försöka att vara alla till lags, för det går inte. Det är ofta så här när vi vittnar om vår kristna tro, att vi möts med så mycket förakt att vi efter ett tag tystnar. Din uppgift är inte att föra människor till Kristus. Det kan bara den helige ande göra. Din uppgift är att vittna om honom. Och då är det en underbar utrustning att få den ljusets vapenrustning som gör att föraktet inte knäcker dig. Och att du inte genom föraktet hamnar i självförakt. Därför så fungerar ju föraktet. Spottar man på en människa ett tag, så kan man sedan gå därifrån. Hon fortsätter att spotta på sig själv. Men med Guds hjälp kan vi renas både från förakt och självförakt. Och på det sättet kunna stå i smälekens sammanhang utan att så att säga förakta sig själv. Det är en bit av efterföljelsens hemlighet där. Och om vi inte har förstått denna delen av efterföljelsen, så är det väldigt lätt gjort att vi börjar göra om evangeliet på något sätt så att vi ska ta bort korsets anstöt, ta bort föraktligheten ur evangeliet, försöka vara människor till behag och ha vår högsta ambition i att så att säga vara en fin kristen på det sättet att alla liksom menar att man är respektabel. Men då kan du inte längre säga vad Gud säger om synden. Du kan inte längre vara ett salt i förruttnelsen. Utan du måste då, för att skona dig för föraktet, göra dig till socker istället för salt. Någonting som ser likadant ut, men som smakar behagligare och som dessvärre inte har saltets effekt. Låt oss gå ut utanför lägret och dela hans smälek. Amen. Låt oss be. Herre, det var inte så att du var föraktad för att vi skulle slippa, utan vi hör ju ihop med dig. Ett likadant liv på denna sidan och ett likadant liv på den andra sidan. Du har ju kallat oss att dela dina lidanden för att också dela din härlighet. Herre, vi är rädda många gånger för att bli föraktade. Vi är rädda för att bli övergivna av människor. Och den fruktan kan slå klorna i oss så till den grad att vi, precis som Petrus till sist, förnekar dig. Eller åtminstone kompromissar. Herre, vi ber att du istället hjälper oss så att efterföljelsen blir möjlig också på det plan. Att du ikläder oss ljusets vapenrustning Och att du ger oss den inre balans som gör att vi inte börjar spotta på oss själva när vi blir bespottade. Att vi får upp ögonen för att vi måste välja mellan om vi ska bli ärade av Gud eller ärade av människor. Att vi gör rätt val och att vi söker din hjälp. Herre, välsigna oss och led oss in i den fulla efterföljelsen, Herre. Lyft oss ut ur kompromisstänkandet och ljumhetstänkandet. Gör oss på nytt brinnande. Herre, har vi blivit socker så gör oss till salt. Ge oss modet, Herre, att följa dig hela vägen. Amen.